Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är det dags för MotoGP-podden igen med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Tjena Andreas.
Tjenare.
Tjenare.
Sportlovstider.
Det är ju det. Och då är vi spridda igen här över landet. Sitter på avstånd. Jag sitter i en tvättstuga just nu. Hur känns det, tycker du?
Ja, det känns ganska bra faktiskt. Det skulle jag också kunna tänka mig att göra faktiskt i min nya tvättstuga. Jag skulle inte vilja sitta där för ett halvår sedan, då var det inte så roligt där.
Nej, jag drog mig undan lite igen. Men jag har i alla fall åkt norrut, så att det är vinter och snö, så det är bra, roligt.
Jag är aldrig van vid att sportlovet är på vecka 9, jag är van vid vecka 7, i och med att jag är från Småland.
Just det. Har det varit sådana riktiga sportlovsveckor när du växte upp där? Var det vinter och man kunde åka skidor där nere i Hästra eller något liknande?
På Isaberg.
Isaberg, så heter det.
Ja, det hände väl kanske, men inte jätteofta, nej.
Nej. Men du gillar ju att åka skidor, eller hur?
Det gör jag, absolut. Ja. Men det har blivit mer på äldre dagar.
Jaha, var inte det när du var yngre någonting med varken längd eller utförsåkning?
Nej, inte mycket. Nej. Inte alls mycket.
Nej,
det har blivit nu de senaste 10 åren, men det är kul.
Det är kul, jag håller med dig. Jag har hunnit med lite både längd och utför den här veckan och ska ju fortsätta med det. Så att, jag känner mig mör i kroppen. Någonting man märker så är att åren går i alla fall. Inte samma stunds i varken ben eller armar eller någonstans snart.
Du ska inte åka till Sälen på söndag då?
Nej du, det har aldrig varit aktuellt kan jag säga. Du tänker på Vasaloppet eller?
Första söndagen i mars brukar det vara. Ja. Det borde vara på söndag.
Ja, nej, jag ska varken åka dit eller ens åka hem i den trafiken, tänkte jag. Har du åkt Vasaloppet?
Det beror på hur man ser det.
Hasat runt.
Nej, men jag är inte Vasaloppet har jag inte åkt. Jag har åkt upp ett spår, för jag gjorde ju klassiken ett år.
Just det.
Så det har jag gjort. Men som sagt, åka, jag vet inte. Precis som du säger, hasa runt är väl ungefär det man har gjort. Men däremot så vet jag att Alex Lund, som har varit med i podden här i augusti.
Ja.
Han tränar stenhårt. Det har varit träningsläger och en med det tredje. Jag tror faktiskt han åker upp idag redan för att känna på föret och sådär. Så att ja, han ska vi följa på söndag.
En annan typ av satsning med andra ord.
Ja, det är ungefär som satsningen han själv körde racing. Så ja. Det är på allvar.
Nej, där är inte jag. Jag är glad att få smörja upp kroppen lite. Smörja upp lederna, åka lite och få lite lugn och ro i skogen. Idag fick jag faktiskt med mig familjen ut här på morgonen i skogen. Det var trevligt. De gillar det, småttingarna.
Vad har ni för temp uppe då?
Nu är det faktiskt runt nollan. Igår var det ett antal minusgrader och gnistrande snö och sol. Men lite varmare idag. Det ska bli varmare här i slutet på veckan.
Mm. Mm. Ja, jag kan meddela att Stockholm är grått. Lite bättre än nu. Onsdag eftermiddag är det ju nu. Men det har varit grått här i 3 dagar.
Mm. Ja.
Inte kul.
Nej, det är inte kul. Men du, det som är roligt är att det närmar sig med stormsteg MotoGP-premiär. Och vi har ju lite att snacka om den här podden.
Kan du räkna antal dagar nu då? Till lördag nästa vecka?
Onsdag idag. Ja, det beror ju på hur man räknar. 9 kanske, eller? Beror på om den här dagen är någonting kvar, eller? Jag vet inte hur du räknar de där dagarna, Andreas.
Lördag nästa vecka, vilket fall som helst. Då är det sprintrace i Qatar.
Ja, det är snart. Det känns påtagligt nära faktiskt.
Ja, lite deppigt att vi inte är där faktiskt, måste jag säga. Det hade varit roligt att vara i Qatar på premiären.
Ja, det håller jag med
om. Men så kommer inte vara fallet den här gången, utan vi kommer ju vara på plats race nummer 3 i USA.
Det blir däremot roligt, men jag håller med att det hade varit kul att se både nya depån där och just att vara på premiären. Det är något extra där. Det blir på riktigt direkt och brukar vara stora möjligheter också att hinna träffa både förare och personal. För att det är ett annat schema den helgen.
Mm. Ja, det var länge sedan jag längtade faktiskt till en säsongspremiär som nu. Även fast det var ändå inte jättelänge sedan det var race. Jämför med förra vinteruppehållet. Då var ju sista racet någon gång runt 6-7 november. Och sen drog det igång sent förra året. Runt den 26 mars. Och nu så var ju avslutningen 26 november. Och vi drog igång 2 veckor tidigare än förra året. Så att det är ju... blir det nästan 4 veckor kortare vinteruppehåll än vad det var förra året. Det är ganska stor skillnad.
Så längtan borde inte vara så stor egentligen.
Nej, men den är ju enorm just nu. För det ska ju bli en fantastisk säsong. Alltså jag verkligen hoppas på det.
Du, och lite försmak på säsong får man ändå. För att det var ju Superbike-premiär här i helgen som gick.
Mm.
Jag vet inte om du kikade någonting, men jag kikade lite grann på det.
Till och med så att jag löste ett sånt där World Superbike-konto för att kunna se det. Jag var bara tvungen faktiskt för att se racen där. Det är ju ett speciellt ställe, Phillip Island. Det är en fantastisk bana att se race på. Det brukar innebära och bli väldigt, väldigt bra race där dessutom. Och det var ju ingen som var besviken av Superbike-racen heller.
Nej,
speciellt inte Heat 2. Alltså race 2 var ju riktigt bra faktiskt. Tycker jag.
Ja, spännande. Och kul, lite koppling till MotoGP har ju dock med förare som både har fyllt på från GP-depån där och sen Ian Onnes comeback var kul att följa också.
Jag är imponerad av Ian Onnes faktiskt.
Ja, jag med. Väldigt. Väldigt.
4 år borta och sen tillbaka och göra så bra resultat som man gjorde här. Pallen i race 1 blev man 4 i race 2.
Mm, och sen något tekniskt problem.
Ja, det var på sprinten va? Eller på superpool race kanske. Ja, jag vet inte. Men riktigt, riktigt kul för Ian Onne. Bautista är ju snabb. Mm. MotoGP har anknytning givetvis. Men sen tycker jag det är kul också att det är lite ett generationsskifte i World Superbike där med Bulega som vann första racet och Lowe's då. Det är väl ingen generationsskifte kanske, men att han äntligen lyckas. Och så Locatelli på Yamaha som är betydligt vassare än Rea så här inledningsvis.
Ja, men det måste ju vara verkligen tufft för Rea den här helgen med just som du säger resultaten där från Locatelli och sen att han ser Lowe's vinna 2 race på Kavvan.
Ja, speciellt. Exakt. Ja. Och det är ju, Rea brukar ju inte få stryk av Lowe's liksom. När de var teamkamrater. Så ja, nej, men sen, det är lite också som, alltså vi brukar alltid säga det, test är test och Phillip Island. Man ska inte dra för stora växlar på de 2 sakerna för det är samma sak med Phillip Island. Det är ju bara att titta på MotoGP där. Det var ju, Sarko vann till exempel sitt första och enda race hittills. Det tog en stund, men just där vann han och det är inte så jätteförvånande egentligen för det är en bana som bjuder på allt.
Ja, men de fick också till det här obligatoriska däckstoppet som vi såg i MotoGP för ett antal år sedan, så att det var ju också en extra krydda tycker jag under helgen här.
Det undrar man ju hur det kommer fungera. Nu är det ju långt kvar till MotoGP åker dit. 20 oktober tror jag det. 18-20 oktober kommer MotoGP att köra på Phillip Island. Så det, vi får väl hoppas att den australiska vintern gör sitt till med asfalterna så att den inte är så aggressiv som den var nu. För vi vill ju inte se de här obligatoriska depåstoppen. Det är ju inte roligt.
Nej, man vill ju att det ska gå från startlamporna släcks där till målflaggen utan som du säger behöva svänga in i depå. Men Ja, dramatik i alla fall. Och man får ändå, som du säger, en försmak här för racingen när det drar igång på det sättet med de här med de bra race som var. Men det är ju lite samma kalender här för MotoGP som är i början med Qatar, med Portugal och med Austin. Det kommer ju ta några helger innan kalendern är framme vid Europaracen där det brukar börja sätta sig lite grann. Det kan vara lite överraskning här i början.
Ja, verkligen. Det räcker med att gå tillbaka. Ska vi se hur många säsonger det blir nu då? Nu är det 2 säsonger borde det vara. När Paul Espargaro och på Honda kom på pallen och Marquez blev, jag tror han blev 5:a på Repsolhållet. Och det var ju i princip de resultaten som Honda gjorde det året.
Ja.
Och det, de resultaten som Paul Espargaro gjorde det året. Så att det kan innebära och bjuda på lite oväntade resultat.
Faktiskt. Men du, förutom Superbike-VM då, vad har hänt på nyhetssidan här under veckan sedan testerna avslutades i Qatar?
Det är väl mer, det som har skrivits lite överallt, det är väl mer egentligen saker ifrån testet som de inte har hunnit skriva innan. Lite sådär andra sorteringen av nyheter egentligen. Ja. När man läser de här artiklarna med Besecke och Martin och vad det kan vara för några förare så är det sånt som de sa i intervjuerna faktiskt efter testen som jag har lyssnat på och de har de gjort nu artiklar för att hålla igång det helt enkelt. Så att det har inte hänt jättemycket egentligen. Det har kommit ut lite rykten dock att Dorna är till salu igen och potentiell köpare skulle vara Liberty då som äger F1.
Tänker du om det då med tanke på ändå olika, det är motorsport och det är toppmästerskap på 4 hjul och på 2 hjul, men de här olika andelarna som ägarförhållandena står för här, kan det påverka någonting med nya ägare, själva populariteten med sporten eller så?
Det skulle det säkert kunna göra. Jag tror det hade blivit bra om det hade blivit så. Men jag är inte tillräckligt för insatt i vad det skulle bli för skillnader. Men jag kan tänka mig att om Liberty går in och köper en viss andel av dollarna så kommer det av deras företag så kommer det bli bättre. Åtminstone annorlunda.
Ja, jag vet inte vad jag tänker heller för att Dorna har ju drivit det här länge och det man ser på plats tycker jag det är ju att det är väldigt mycket kantring Spanien och nästan Barcelona om man säger på personal här och Och då pratar jag mer om de som driver det. Det kan bli lite ensidigt, tänker jag. Att det skulle vara bra kanske få in ägare med en annan syn på både marknadsföring och kanske också i förlängningen få in förare från fler länder i mästerskapet. Men jag vet inte om det spelar någon stor roll totalt sett heller.
Nej, Dorna kommer ju finnas kvar. Ja, Dorna kommer ju finnas kvar. Det är bara deras ägare som kommer ändra i så fall. Så att, ja, nej, jag är inte heller tillräckligt insatt för att egentligen ha en riktig åsikt om den här frågan. Men det visar ju ändå, tycker jag, att populariteten har stigit och att värdet hos Dorna har ökat ganska rejält senaste åren.
Ja, det har jag också kunnat uttyda ur rapporteringen här. Positivt i sig då. Och jag tror också att det verkar som att det hämtas lite grann. Jag tänker på fjolåret här med publik på plats och sprintrace så börjar det mer kännas som fulla racehelger och att det är publik på plats under hela helgerna också. Rent live-publik menar jag.
Ja, men vi hoppas att när de utvärderar de här sprintracen att det kommer vara positivt. Det finns ju de lägena som är negativa och de som är positiva såklart till det här med sprintrace. Jag är ju ändå positiv även fast jag kanske inte är överlyrisk så, men för det handlar ju trots allt om att göra mästerskapet mer intressant, få in kanske nya tittare på det här. Och då är väl frågan, är de här sprintracen egentligen till för att underhålla oss som redan är fan av MotoGP eller är det till för att få in andra? Och vilket håll och vad blir resultatet? Och det får de väl utvärdera.
Ja, nej, men det man jobbar på den fronten är ju annars det här e-sportmästerskapet som har blivit mer knutet till MotoGP-depån. Det kan man ju tänka sig att man får in en grupp nya tittare. I övrigt där, det jag tycker jag hör, det är ju det här just att bygga profiler inom sporten där och just det här genomslaget där runt Formel 1 som Drive to Survive fick, att det blev väldigt viktigt för Formel 1-boosten. Däremot verkar man ju inte ha lyckats riktigt på samma sätt på MotoGP-sidan.
Nej, det har man inte gjort. Nu försöker man ju ändå. Man försökte ju ett år, alltså var väl förra året den släpptes, eller om det var från säsongen 22 där, med den dokumentären på Amazon Prime där. Men den blev ingen riktig succé. Sen gjorde man ingen säsong 2 av den, utan nu kör man ju There Can Only Be One, tror jag den heter, som Dorna kör själv då på MotoGP:s hemsida. Och den är absolut ingen fel på den, men det får inte den spridningen givetvis då som det får via Netflix. Å andra sidan så tror jag att MotoGP kan ha nytta av Netflix Drive to Survive med F1-fans som upptäcker MotoGP den vägen. För det har ju varit två lite mindre intressanta säsonger nu i Formel 1. Där skulle en ny tittarskara kunna gro fram. Som vill ha de här täta racen som de fick då år 2021 med Hamilton och Verstappen, allting avgjordes på sista varvet. Alla säsonger ser ju inte ut så i F1, och det är kanske många fan av de nya fansen av Formel 1 som har följt Drive to Survive, och så såg de den säsongen så blev de supertända på Formel 1, och sen har det varit två ganska dåliga säsonger. Vi får se vad den här säsongen bjuder på. Men att fånga upp de fansen som vill ha den här täta racingen, men som kanske just nu då inte får den i Formel 1, att locka över dem till MotoGP.
Nej, precis. Och det är någonting som jag också tänker på i den frågan, det är ju det här med hur många banor man faktiskt delar på kalendern. Att det också skulle kunna öka intresset när Formel 1-fansen märker att det också körs på MotoGP på samma bansträckning, och att man får en annan typ av jämförelse, en annan typ av förståelse för racingen, att man faktiskt kör motorcykel på de banorna också.
Ja, så tycker jag ändå att de har blivit lite bättre dorna här nu också, precis som Liberty införde i Formel 1, det här med att man släpper lös sociala medier lite bättre. Man får göra lite mer uppdateringar, och det är faktiskt någonting som kommer skilja lite även i MotoGP för våran del till denna säsongen jämfört med förra säsongen, för vi har ju också ganska mycket regler att förhålla oss kring, vad vi får skriva, vad vi får filma, vad vi får göra på banorna. Men det kommer man också lätta lite på till den här säsongen, och det tror jag är helt rätt väg att gå, för jag tror att det är sociala medier som är det absolut bästa marknadsföringsfönstret, och då är det ju rätt bra att vi får lägga upp det som vi tycker är bra.
Jo, det har varit väldigt reglerat som du säger här, och styrt, och kanske mera saker man inte har varit tillåten att göra än vad som har varit tillåtet att göra.
Ja, men exakt så. Och nu vet jag att de släpper vissa plattformar, så släpper de ännu mer på än vad de har gjort innan. För det är också sådär, det har varit lite skillnad på vad vi får göra på Facebook, på Instagram, på Twitter och sådana saker, eller X då som det heter nu. Men nu kommer det släppas lite på några utav dem då till den här säsongen, så att det tror jag är väldigt bra.
Och det är ju mycket som händer. Alltså det ska bli väldigt spännande att följa den här säsongen. Vi har pratat mycket här under vintern om de här olika fördelarna för olika fabrikat. Och jag tror mycket på det här utjämnande systemet ändå som gör att Yamaha och Honda till exempel då kommer att få testa mer under säsong. Men också det att ja, det också har varit spännande nu att se här på försäsongstesterna vilka steg tillverkarna har tagit, till exempel med aerodynamik, och hur det kan påverkar körningen här. Och min förhoppning är att det återigen blir en jämn säsong, och det är ju vanligare att det är jämna säsongen än att det tippar åt ett håll helt och hållet. Lite mer öppet alltså, med motorcyklar generellt.
Ja, generellt sett är det ju det. Och det finns ju fler som, eller det finns många som kan vara med och vinna race, definitivt.
Ja.
Vi fick ju här i veckan lite från Viaplay lite grejer som ska ut här under nästkommande vecka för att promota racet, helt enkelt lite trailers som vi har gjort, och även då lite grejer som ska ut på sociala medier där, hur vi tippar säsongen. Alltså jag har fortfarande ångest på den där, alltså för det vi skulle tippa, dels ska vi tippa segraren och dels ska vi tippa topp 5. Och det är ju svårt, alltså det är ju helt omöjligt egentligen. Men jag tycker ändå topp 3, där visste jag väl hur jag skulle, vilka namn som är topp 3. Men sen kan man ju hitta de här topp 3, man kan ju vrida och vända på varje namn där.
Ja,
för visst. Att placera dem i en viss ordning.
Mm.
Och de tre namnen som jag pratar om i alla fall, det är ju utan inbördesordning nu då, så är det ju Banjaya, Martin och Marquez. Marquez.
Mm. Ja.
Men hur ska man placera dem? Alltså det är ju, i dagsläget den 28 februari så är man ju kanske dum om man inte placerar Banjaya högst.
Ja, så låter det i alla fall på alla kommentarer på förarna. Och du brukar ju säga det att de som ser det här bäst, det är ju de som är på banan samtidigt. Och det, ja. Nu har de ju varit den några dagar tillsammans här, även om det då är test. Så lyfter, ja. Ju, alla lyfter just Banjaya. Men det är ju långt ifrån kassaskåpssäkert. Det är det ju aldrig i den här sporten.
Nej, det är exakt.
Nej, och de du nämner också, det är ju tre olika team här. Jag skulle kunna slänga in Bastian in i det här också, just kring titeln där, med tanke på att han ändå sitter i fabriksteamet. Och det är lite frågetecken tycker jag kring det här, vilka resurser eller vad, jag tänker framförallt på Marc Márquez, vad han kommer att få tillgång till. Och vi var inne här i förra podden på de här skillnaderna som det ändå verkar vara mellan 24 och 23 där, om inte det ändå sänker hans möjligheter till att ta titeln i alla fall.
Ja, jag hörde lite andra grejer om det, inte som kanske är helt nytt då, men jag hörde det från väldigt trovärdig källa som har bakgrundsinfo, just det här med skillnaden mellan 24 och 23. Och 24 verkar ju vara, det är verkligen ett steg och ett steg till på riktigt.
Ja.
Och det som verkar vara den absolut största skillnaden, så verkar det vara motorn som är den absolut största skillnaden. Just det här med att den är mycket mer lättkörd, vilket gör att det är bättre motorbroms, bättre inbromsningar, kan bromsa senare. Bättre känsla direkt när du tar i gasen. Och det är mycket med den här nya motorn tydligen som är den stora skillnaden mellan 24 och 23.
Mm.
Men sen tillkommer ju även aerodynamiken. Men där kanske de behöver lite tid till innan den är helt satt.
Ja.
Men det är ju som sagt, om man ska tippa så där bara. Ja, men just nu så kanske det är Banjaya då. Men tittar vi på oddsen. Alltså då hade jag ju hellre satsat på Martin. Alltså för oddsen just nu på ett gäng sajter här, det är alltså Banjaya 2,5, Marquez 3,0 och Martin 4,3.
Ja.
Sen är jag andra sidan Bastianini 8,5. Det är heller ingen dålig tippning. Alltså.
Nej.
Det är dubbelt mot vad Martin är. Så att... Men hade jag satsat på det sättet, ja, men då kanske Martin då ligger högst upp.
Mm.
Och det går ju vända och vrida på, som sagt. Om vi bara ska tippa segrar, så går det ju att vända och vrida på alla namnen där för att få dem högst upp.
Ja, nej, det är högst öppet. Och det är tur att vi får vända och vrida på det någon vecka till, jag tror jag, Andreas, innan vi presenterar en topp 5 i podden åtminstone.
Ja, exakt. Vi var ju tvungna att presentera den där till Viaplay här nu för att de skulle kunna förbereda de här grejerna. Så att, vill du avslöja din segrare eller? I den tippningen. Vi kan ju byta tippning till nästa vecka såklart.
Ja, men någon gång måste man ju sätta den fix och färdig, eller hur?
Ja.
Nej, men ja, jag kan avslöja min. Och jag tänker just så som du var inne på sist här. Jag har bytt spår flera gånger här under vintern. Men Martin har jag satt och jag tycker om... Jag tycker om det för att tanken för att just fighten här mellan honom och Banjaya andra halvan av året där, han var snabbare än Banjaya tyckte jag, och får han bara liksom med ett års ytterligare erfarenhet här och fortsatt i samma team och hungrig fortsatt, så tror jag att det tar över handen här jämfört med Banjayas ändå rutin och fart från de två senaste säsongerna. Ja, jag säger, jag har ändrat, bytt spår där. Jag säger Martin.
Ja, nej, men jag tippade inte Martin då, men inte i den här tippningen. Det är en annan tippning jag gör. Säkert. Men jag tänker likadant. Alltså, jag har sagt Martin 2 faktiskt i min tippning där, men nej, jag tror också stenhårt på Martin. Alltså. Jag gör det för att Banjayas problem med... Alltså, han har ju sett snabbast ut på Banjaya, så man får ju leta liksom i de här, ja, jag vet knappt var man ska leta efter hans negativa saker, men ska man hitta någonting negativt hos Banjaya så är det att det tar lång tid för han att komma upp fart jämfört med Martin som kan gå ut tredje varvet och sätta en varvtid. Så tyckte jag det såg ut halva förra säsongen, och nu under testerna då får man 350 varv på tre dagar där, och då går det att sätta en bra varvtid, men under en racer så får du 15 var första träningen, sen måste du prestera. Och där tycker jag Martin har varit bättre. Och sen är det ju det där, man ska ha lite flyt med, eller flyt eller oflyt med vädret också. Förra året så var det ganska stabilt väder hela året. Vissa säsonger kan vi ju se att aha, där regnade fredag bort. Ja, då har du bara lördag morgon på dig, pang, då är det kval. Och då måste du verkligen prestera direkt. Och ska jag hitta någonting negativt hos Bagnaia så är det just det då. Och därför, ja, så tippar du över lite till Martin också. Men sen har jag har faktiskt satt, i den tippningen, nu kommer det vara en annorlunda nästa vecka, det har jag redan sagt.
Skönt.
Jag måste fundera lite till.
Ja.
Ja, i den tippningen så tyckte jag att lagt kort ligger lite. För 4 månader sedan sa jag att Marcus skulle vinna och jag får stå för det då.
Ja, det sa ju jag med faktiskt för 4 månader sedan. Däremot har det ju inte sett lika klockrent ut här på testerna för honom, även om det blev... Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Närmare och närmare så har han har inte imponerat på det sätt som han gjorde i Valencia, och det kanske också hänger ihop med den här utvecklingen som fabriksteamet och Ducatis 24 har gjort.
Jag tror också det. Dels skillnaden mellan 23 och 24 som är större än vad jag förväntade mig, var större än vad många andra också förväntade sig. Dels så har det också tagit tid för Marcus att komma upp i fart. Mycket längre tid än vad jag trodde faktiskt. Jag trodde det skulle gå betydligt snabbare för hans del att vara med uppe. För det var ju under testerna så han la varv helt enkelt och låg där nere på 16-17 plats. Och sen satt han i en varvtid och var 9 liksom. Men det var ju inte det här självklara 1-2-3.
Nej.
Slutade han testa på ett bra när han väl laddade. Men ja, nej, lackkort ligger det får vara Marcus. Ja, men vi får se. Jag får få en vecka till på mig, så ska vi se.
Ja, jag tycker också det. Det får vara nästa vecka som vi faktiskt sätter de här topp 5 eller vad det nu handlar om vi ska bestämma oss för.
Ja, och när vi pratar om tippning och tävling och så vidare så har jag fått mycket frågor om vad som händer med våran tävling som vi hade förra året. Den blev faktiskt väldigt uppskattad. Det var 95 personer som skickade in sina lag. Och till slut så var det ju Erik Stendahl som vann den här tävlingen. Och jag hoppas att han har varit på posten och hämtat sin vinst.
Det hoppas jag med. Den här boken då med MotoGP-teknik, kommer bli intressant läsning. Även om den har ett par år på nacken nu så är det ju ändå väldigt mycket som dagens teknik baseras på.
Mm. Och då har jag 2 spår jag ska ta. Vad ska jag börja med då? Men jag börjar med teknik. Så kommer jag tillbaka till tävlingen sen. Och när vi pratar teknik så vill jag att ni skickar in frågor om ni har några tekniska frågor kring MotoGP. För vi ska göra en specialpodd här senare under veckan. Där vi ska prata helt enkelt lite MotoGP-teknik med en gäst. Men det kommer ju en senare podd. Men skicka in det. Mail går bra, Messenger går bra. Det går bra lite överallt. Ska vi försöka hitta något. Vi måste bestämma oss för en social kanal där man ska skicka in. Men vi har inte gjort det än. Men jag utlyste det också, fråga i Messenger. Så skicka där. Jo, tävling var det också. Vi ska ha en tävling i år också. Och precis innan vi började spela in det här så fick jag faktiskt ett meddelande från en av våra lyssnare, Johan, som hade gjort ett jättebra Excel-dokument på det här. Så det ska vi... Då ska vi försöka få till den här tävlingen. För det har ju varit det som var problemet. Man får lägga in allting manuellt och ta mycket tid att göra det. Men har vi ett riktigt bra dokument så ska vi nog försöka se till att den här tävlingen blir av i år igen.
Och då kan vi hålla lite liv i den med lite tätare uppdateringar också. Hur läget det var, är.
Det var typ 2 uppdateringar förra året tror jag. Och det var de här långa flygresorna när man hade tid att sitta med det. Det var ungefär det.
Ja.
Men det ska vi vara bättre på i år. Och då kanske till och med Tobias Lion kan lämna in ett lag.
Jo, det var otroligt, jag... det är självklart ska jag göra det. Jag ska erkänna att jag uppfattade inte att vi skulle vara med och delta i den där själva. Jag tänkte att det var för mycket jävsituation i den. Men det kanske inte är det. Jag ska vara med i år. Definitivt. Du, Andreas.
Bra. Mm.
I samma tema här nu, att tippa. Du kläckte ju en idé här innan vi skulle snacka den här veckan kring att fundera ytterligare ett steg framåt. För att nästa vecka, då drar det igång säsongspremiären. Då får vi skruva upp tempot lite grann och snacka rent inför Katar-helgen. Men det är ju också så att det börjar ju redan nu ryktas om att röra på sig på förarmarknadssidan, eller hur?
Mm, det gör det verkligen.
Dels att man får nya kontrakt den här säsongen, eller rättare sagt för kommande säsong. Och den säsongen kommer ju bli superintressant. Alltså nu pratar jag 2025. Vad ska förarna ta vägen som finns i MotoGP-depån?
Det kan hända hur mycket som helst och anledningen till det är ju att det är bara 3 förare på griden som har kontrakt. Det är Luca Marini som har kontrakt med Repsol Honda till 2025. Det är Brad Binder som har kontrakt med KTM till säsongen 2026. Och det är Sarko som har kontrakt med LCR Honda, eller rättare sagt med Honda, till och med säsongen 2025. Det är de 3 kontrakten som finns. Alla andra kontrakt går ut.
Mm. Nej, jag tycker vi tar det här greppet och snackar igenom vad man kan tänka sig för placeringar. Och här blir det ju, om det är svårt att tippa topp 5, blir inte det här supersvår uppgift då?
Helt omöjligt skulle jag säga. Ja. Helt omöjligt. För det är så mycket som beror på saker och ting som inte vi har en aning om. Till exempel, vilka förare slutar efter den här säsongen?
De som ligger högst upp på slutarlistan för mig, det är, och det är trots farten här på testerna, det är fortsatt Aleix Espargaró, och då är det åldersstrecket här. Som jag tänker att skulle det smälla till med en bra säsong för honom, kanske att han känner så här, nej, nu har jag gjort allt jag kan i det här mästerskapet. Nu passar jag på att njuta av det som jag har både kört in ekonomiskt och uppnått. Och han gillar ju familjelivet och gillar saker vid sidan om cykling och annat. Jag tänker att han skulle kunna vara ett av namnen på slutarlistan för mig.
Ja. Ja, de namnen som jag har på slutet, jag har 5 namn faktiskt.
Jag har 3,
ser
vi om du har samma.
Ska jag dra allihopa då?
Ja, men dra ett par namn du också.
Ja, men jag har ju också Aleix Espargaró. Jag har också Maverick Viñales.
Ja.
2-barns far, har tjänat sina miljoner, kört i MotoGP sedan 2015, är det? Tror det. Suzuki 15-16 och sen Yamaha. Sen Yamaha från 17. Ja, och får inte han förnyat kontrakt, vilket är min gissning när vi kommer komma lite längre fram när vi ska tippa vad alla förare ska bli av någonstans, då kan det mycket väl vara så att han tackar för sig. Ett tredje namn som jag har, och det har vi pratat om, jag gissar att du har det här namnet också, det är Jack Miller.
Jag har också skrivit upp honom.
Han blev också far här för ett halvår sedan ungefär, från Australien, har varit i Europa i över halva sitt liv. Han vill nog gärna hem till gården i Australien, och där kan han köra lite amerikan eller australiensisk superbike på fritiden, och så kan han köra lite traktor.
Lite cross och leka. Och liksom, jag tror, som du säger där, hans, han, jag tror han har pikat när det gäller fart, och då kanske han också känner att nej, det här är läge för mig. Och han verkar också ha ett liv vid sidan av MotoGP som drar mycket för dem.
Och ja, med tanke på vem som sitter nu i gasgas och som med största, ja, som har förväntningar och med stor möjlighet ta över Millers plats till nästa år, det är ju Pedro Acosta. Så att, då blir han i så fall petad från en fabriksstyrning.
Ja.
Och, ja, de tre namnen har jag egentligen högst upp på slutarlistan. Har du något annat?
Nej, jag har ett namn till som jag tänker skulle kanske behöva sluta. Och det är också kopplat till Acosta egentligen. Men då är det teamkollegan till Acosta där. Om inte Augusto Fernandez matchar Acosta... Han behöver vara ganska nära, tänker jag, tidsmässigt och fartmässigt, för att dels få förnyat förtroende eller för att ett annat team då ska plocka upp honom. Och annars kan det nog tyvärr bli lite återvändsgränd för honom, att han blir tvungen att ge sig av.
Mm.
Tänker jag.
Ja, kanske. Nej, jag tror inte att han kommer sluta dock. Jag tror att han kommer i så fall gå till någon annan serie, men...
Ja,
kan det vara.
Ja, det, något annat. Jo, jag tror inte heller att han lägger
GP.
Ut emot GP, tänker jag.
Jag förstår. Ja. Jag har två namn till faktiskt. Jag har även Mir på den listan. Potentiell förare som kan sluta. Även han har blivit förälder. Och sen har jag ett namn till, och det är Miguel Oliveira.
Ja, det är många frågetecken.
Ja, de fem har jag så där som det står sluta frågetecken efter.
Ja. Ja.
Så ja, och det är kanske då, det kanske vi ska ha med oss när vi går igenom de här namnen, och de här grejerna har vi ju ingen aning om.
Nej.
Den enda som har hintat någonting om att det kan vara sista säsongen, det är ju Aleix Espargaró.
Ja. Ja, vi får hoppas att han gör en bra säsong. Men du, ska vi ta det från Ducati då, från fabriksteamet där. Om du tänker dig två förare som Ducati väljer att signa för säsongen 2025 och kanske framåt också något år. Vad skulle du ta för namn där då?
Ja, vi börjar med fabriksteam, vi börjar med fabriks Ducati. Bagnaia ser jag som helt självklar. Jag tror bara det är en tidsfråga innan han har signat på ett nytt kontrakt.
Ja. Jag håller med dig där. Jag har också Bagnaia där.
Jag tror att det kanske är den föraren som är mest självklar i hela startfältet. Och bredvid då, och det här låter ju lite märkligt då i och med att vi tippar att Martin skulle vara väldigt vass i år, precis. Men jag har faktiskt gått en tråkig väg och satt Bastianini där.
Ja,
att det blir oförändrat. Att det blir oförändrat. Bagnaia, Bastianini har satt i fabriksteamet.
Mm.
Och min anledning till att jag sätter Bastianini är att han har fått två år. Jag tror att han kommer få en betydligt bättre säsong än förra året. Två italienare. Jag tror att det blir, ja, inför förra året sa vi att det är risk för friktion i det teamet, men jag tror ändå att det är mindre risk för friktion de två emellan, eller om man sätter Martin där. Så jag tror att Bastianini fortsätter. Men
jag har satt Martin där, och lite kopplat till min tippning där, att jag tror att han tar titeln, och då tänker att det blir svårt för Ducati att bortse från det.
Ja, det är jättebra gissning, kan jag säga. Jag vet också, för jag har ju satt Martin då någon annanstans istället på ett annat fabrikat, och där vet jag att även Bastianini är intressant för det fabrikatet, så att ja, det är vilket som egentligen.
Mm.
Men det här tippningen grundar ju sig på att då inte Martin vinner titeln. För vinner han titeln, då tror jag också han sitter på en fabriksdukator nästa år. Men,
ja, vi kör vidare. Det här får vi verkligen bara spekulera kring. Det går ju inte att säga någonting med säkerhet. Men med KTM, där kan man ju vara med säkerhet då Binder som har ett kontrakt. Och där har jag satt som andra förare att man flyttar upp Acosta.
Mm. Ja, jag är helt enig. Helt enig.
Så där har vi inte mycket att säga om.
Och då har vi alltså ingen Mark Marquez där.
Nej, precis.
Och det är för att Binder har kontrakt. Och de väljer Acosta för signa Marquez i det läget, tror jag.
Jag tror också det. På ungdom och framtid.
Ja.
Så tänkte
Acosta
jag.
Binder. Mm. Yes.
Aprilia då, för där verkar ju vara då att vi båda tänker att Aleix Espargaró kan lägga ner efter säsongen.
Mm.
Lite klurigare med de två platserna kanske.
Ja, faktiskt. Jag tror att Aleix Espargarós plats, för jag har lämnat den vakant ifrån honom alltså. För jag tror att han kan tänkas att lägga av. Det där har jag satt Martin.
Mm. Ja, det är inte så dumt att
på Aprilian istället för Aleix Espargarós. De är vänner, de är bra vänner dessutom. Aleix Espargarós, om man väljer att gå iväg därifrån, så tror jag att han kommer se till att Martin tar den där styrningen. Mm. Om det nu inte blir en fabriksstyrning då för Ducati-styrning för Martin, så tror jag Martin hamnar hos Aprilia.
Mm.
Men det kan lika väl vara tvärtom där. Det kan lika väl vara Martin i fabriksteamet, Bastianini hos Aprilia. Men jag har sett Martin hos Aprilia.
Men har du släppt Vinales också på Aprilia där? Har du släppt båda de två, Aleix Espargarós och Vinales?
Det har jag faktiskt. Jag har släppt Vinales. Jag tror dock inte Vinales slutar. Men jag har petat honom från Fabriks Aprilia. Det har jag gjort.
Mm.
Och istället så har jag satt Raúl Fernández där.
Mm.
Ungdom, de vet vad de får. Ja. Jag tror att Vinales, han har de här racerna nu och visar vad han går för. Annars så tror jag han blir petad från Aprilias styrning faktiskt. För bara ett moment, men jag tror vi pratade om det i podden där när vi var i Valencia. Sista
nu i höstas alltså, i november.
Ja, var det inte Valencia?
Vad tänkte du på då?
Jo, men det var Valencia. När Vinales, han kvalade ju pole. Sen blev han ju nedflyttad för att han gjorde någonting på ormappen, var det va?
Just det, han hade något litet oljeläckage eller någonting. Och
just det, och så körde han vidare.
Ja, det gjorde han.
Men i viktigt var som efter kvalet så satt vi och käkade hos Aprilia och så kom Massimo Rivola in, högsta chefen hos Aprilia. Och så sa jag några ord till honom och så sa jag att nu är det dags för Vinales att vinna. Eller att liksom ta hem detta. Och då sa han direkt, säg inte så. Ungefär som don't spoil it ungefär.
Nej.
Och bara den kommentaren där, jag kände att hur stort tålamod har Aprilia med Vinales?
Nej, och hur mycket som, tror de
som
på
alltid,
honom?
Som alltid på något sätt får det att inte lyckas. Som är supersnabb fram till lördag morgon, men sen går det inte längre.
Nej, du summerar det ganska bra där som du säger. Han har ju varit den som man har velat ha som testförare, för att han har varit snabbast, inte i år dock, men tidigare försäsongstester, och sen ofta fallerat på någonting, och det är lite så det har sett ut. Jag har ändå faktiskt satt kvar de här hos Aprilia. Tänk att han kanske, och det var just i och med att jag satte Martin där hos Ducati då, och sen har jag faktiskt samma namn som du där på den andra, Raúl Fernández. Att man, baserat på hans fart här, slutet på säsongen, skadefri, att han då kan ta det här sista steget och vara så vass som han visade när han körde Moto 2 faktiskt. Och att han nu liksom kan, ja, med lite, vad heter det nu då? Inte rutin, utan jag var ute efter den här, att han får åka vidare med Aprilia nu under flera säsonger, att han äntligen kan känna sig hemma i MotoGP och blomma ut.
Mm. Så du har alltså Vinales och Raúl Fernández?
Ja, yes.
Och jag flyttar över Martin dit då tillsammans med Raúl Fernández.
Mm.
Mm. Så ja, det är ingen dum gissning. Det är ingen dum gissning.
Nej, men det är
att Vinales får förnya. För skulle han, alltså förra året så kom han, jag tror han hade tre andra platser.
Ja.
Och några utav dem var han nära på att vinna, så att kan han få det att stämma här i början på säsongen, så kan det verkligen bli catch-up-effekt, för Aprilian verkar ju fungera bra.
Mm.
Och Vinales kan ju, han är ju sjukt snabb när det stämmer. Ja, så är det ju. Det är bara att han på något sätt hittar vägar att inte vinna racen. Men kan han få det där catch-up-effekten, då kan han bli riktigt, riktigt vass. Alltså. Men som sagt, det har vi ju sagt nu sedan 2017, och det har inte riktigt inträffat.
Nej, det har inte det.
Jaha. Nej.
Ja, Yamaha sen då. Och för att lyssna på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreon.com/motogp-podden. Det ger även tillgång till vår Facebook-grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.